Segel Kraft und Ruh, von die Wogen kämpft Mut, Weges kübert Verwurfut. Auf Guts Schalmich Bonit fällt, wie vor Jaltat Song war gött, öppnar Himmels Kronar
texten idag för som vi ska se, den ligger i Johannes 11 och det är på två ställen. Det är versen 1 till och med 7 och 17 till och med 27. Och den handlar om Lazarus. Det står så här: en man vid namn Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var den Maria som smorde Herren med smörjelse och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu låg hennes bror Lazarus sjuk. Då sände systrarna bud till Jesus och lät säga: Herre, se, han som du har så kär ligger sjuk. När Jesus hörde detta sa han: den sjukdomen är inte till döds utan till Guds förhärligande, så att Guds son genom den blir förhärligad. Och Jesus hade Marta och hennes syster och Lazarus kära. När han nu hörde att denne låg sjuk stannade han först 2 dagar där han var. Men därefter sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Och från versen 17. När så Jesus kom dit fann han att den döde redan hade legat 4 dagar i graven. Nu låg Betania nära Jerusalem vid pass 15 stader därifrån. Och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. Då nu Marta fick höra att Jesus kom gick hon honom till mötes, men Maria satt kvar hemma. Och Marta sa till Jesus: Herre, hade du varit här så vore min broder inte död. Men jag vet ändå att allt vad du ber Gud om, det ska Gud också ge dig. Jesus sa till henne: din bror ska stå upp igen. Marta svarade honom: jag vet det, att han ska stå upp vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade honom: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma i världen. Vi ber. Herre, öppna du mitt döva öra. Öppna ögat med din hand. Följ och led mig var du går. Hjälp att jag ditt ord förstår. Hjälp mig att din vilja göra och ditt ord med glädje höra. Amen. Det var i skapelsens morgon inte meningen att vi skulle dö. Döden är ett tecken på att det har hänt en katastrof. Och den katastrofen inträffade i samband med syndafallet i Edens lustgård. Ingen av oss kan säga att det står det där med döden inte angår oss. För det säkraste av allt med det här livet, det är att vi alla en dag ska dö. Sen kan man ha olika åsikter om huruvida detta är dystra besked eller ljusa framtidsutsikter. Jesu ovänner måste med vemod sjunga: jag går mot döden var jag går. Medan Jesu vänner jublande sjunger: jag går mot himlen var jag går. Så olika ser människan på livet, beroende på om hon betraktar det i eller utan det gudomliga ordets ljus. Att lyssna till Guds ord på lärjungens sätt, det är alltså en fråga om liv eller död. En Jesu vän kan dagligen bedja: Jesus, tack för din försoning. Tack att gravens mörka boning du för dina trogna gjort till en ljuvlig vilans ort. Men för oss alla är det nog en frånstötande tanke detta, att en gång är jag borta. Livet går sin gång precis som förut, men jag är inte med längre. Jesus hävdar i texten att vad man tror om döden, det beror på vad man tror om honom. Den som tror på mig, säger han ska leva om han än dör. Att tro på Jesus, det betyder att ha funnit den gemenskap med Gud som Jesus kan föra en människa in i. Och att ha funnit den gemenskapen, det är att leva, säger Jesus. Det är livet. Vi brukar ju tala om liv och död. Och i naturen är det ju också så att livet alltid går före döden. Men i andens rike, där är det tvärtom. Där gäller vetekornets lag. Ingen av oss börjar leva det verkliga livet utan att vi först har dött. I Efeserbrevet säger aposteln Paulus till det på Kristus troende: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Men han säger längre fram: Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Ja, han har uppväckt oss med honom. Någon har sagt att i varje människoliv finns det en dörr för mycket. Nämligen den dörr genom vilken döden kommer in. För somliga öppnas den dörren tidigt, för andra sent i livet. Men för oss alla öppnas den en gång. För Jesus var ju döden inte den skarpa skiljegräns som den är för oss. Han var lika hemmastad på båda sidor om den gränsen. För honom fanns det en skillnad som var viktigare och mer avgörande än skillnaden mellan denna sida dödens port och den andra sidan. Och det var skillnaden mellan livet i Guds gemenskap och livet utanför Guds gemenskap. Han menar att den som funnit livet med honom, han lever även på andra sidan dödens port. Det livet kan döden inte göra något åt. Det innebär alltså att vår inställning till döden beror på vår inställning till Herren Jesus. Hur har vi det med den saken, du och min käre lyssnare? För människor börjar livet i fattigdom. Och det övergår i ålderdom och det slutar med dom. Att klamra sig fast vid det här jordiska, Det är som att hållas fånge hos den onde. Vilken dyster tillvaro för en Jesu fiende. Den människa som inte känner Gud kan inte annat än misströsta. Ett materiellt liv som slutar med en sån död är ju som en festmåltid för en dödsdömd före avrättningen. Hur helt annorlunda för en är det då inte för en troendes inställning. Under sitt jordeliv visade Jesus mångfaldiga tecken på sin makt över liv och död. Han botade ju sjukdomar. Han tog sig an lyten och krämpor. Genom sina läkedomsunder så visade han på så sätt sin makt över döden. Och tydligast visade han den makten genom att uppväcka döda. Vi har ju tre sådana fall som berättas om hos evangelisterna. Jairus dotter, kort efter det att hon hade avlidit. Änkans son i Nain, när han fördes på båren till graven. Och Lazarus. I de båda första fallen kunde det spekuleras om huruvida dessa endast var skendöda, så att Jesus endast väckte dem ur en djup sömn. Man kan ju tänka sig att det var för att tysta de här som Jesus nu dröjde så länge med att komma till Lazarus. För ingen normal människa kan väl förneka att det är ett underverk när en människa som är stadd i förruttnelse åter blir levande och beordras komma ut ur sin grav med bindlar och allt. Men han som kallat fram hela universum av intet kunde också med ett ord kalla fram Lazarus. Men vi ser hur den naturliga människan reagerar på detta kärlekens verk. De bittra fienderna till Jesus beslöt att döda inte bara honom utan också Lazarus, som ju med sin blotta närvaro nu var en ständig påminnelse för dem om Jesu gudomliga makt. Jesus hade ju bevisat sanningen i Davids psalm 115. Där står det att han kan göra allt han vill. Men felet var att de inte ville tro att han var Guds son. För han hade de trott på honom, så hade de i samma stund själva fått vara med om det stora undret i sitt liv. Att det blivit uppväckta från den andliga döden. Och att bli uppväckt ur lekamlig död till ett längre jordeliv. Det är inte det största som kan hända. Men att uppväckas ur syndens död till ett annat liv som aldrig tar slut. Det är det största en människa kan uppleva. Evangelisten Johannes skildrar Jesu verksamhet som en ständig stegring. Han går från kraft till kraft. Inte som om han i sin gudom utvecklades, men så att han uppenbarar sin gudomliga makt liksom stegvis. Först vinundret i Kana, så botandet av hövitsmannens son. Den lame gav han liv och krafter åter. Han gav över 5000 människor mat i öknen. Botade en blindfödd. Därefter uppväckandet av Lazarus och till sist sin egen uppståndelse. Alla dessa under och tecken borde ha varit nog och över nog för att hela Guds utvalda folk, judarna, skulle ha kommit till tro. Men vi ser här tydliga bevis på att Jesus har rätt när han säger: de ville inte tro. Må han inte säga samma sak om oss. Vi har i dagens text ännu ett exempel på det som vi människor anser vara en för tidig död. Marta framstår för oss i Bibeln som tjänande. Maria såsom hörande. Men vad Lazarus egentligen uträttade för Guds rike, det står det ingenting om. Han blev sjuk och så dog han. Och det är ju ingenting ovanligt med det egentligen. Det ovanliga var att han uppväcktes från döden. Men till det medverkade han ju inte heller själv. Man kan alltså tänka som så att Lazarus var helt betydelselös för Guds rike. Men vi finner tvärtom att han tjänat till Guds förhärligande mer än sina bemärkta systrar och många andra Herrens tjänare. För Jesus sa ju: denna sjukdom är till Guds förhärligande. Vi ser att det inte är lätt för oss att bedöma en människas insats för Guds rike. Jag tror vi gör många felbedömningar även på det området. Men tänk vilken skillnad det har varit för syskonen utan Jesus. Ett dystert sjukrum där man hör den döendes suckar. Deras krampaktiga försök att hålla fast vid förhoppningen att ändå skulle allt sluta väl. Sedan, när allt ändå är förlorat, står de där hjälplösa inför döden. Och med en känsla av övergivenhet och vid graven blickade in i den svarta evigheten. Undrande om de någonsin mer får se sin bror igen. Aldrig är världen mörkare än när döden bryter in. Då står världsmänniskan inför många frågor som inte finna svar utanför Guds ord. Behovet av vännen och frälsaren Jesus framträder tydligast i sorg och död. Må det då vara så lyckligt för oss att när vi drabbas, vi må göra som systrarna gjorde. Skicka bud på Jesus. Han ger oss löftet om det liv som sorg och död inte kommer åt. Och vi må lägga märke till vilket bud man skickade till Jesus. Den du har kär ligger sjuk. Man sa inte: den där Lazarus som älskar dig så mycket är sjuk. Man talade inte om Lazarus kärlek, utan om Jesu kärlek. Och det är ganska genomgående i den heliga skrift. Att när det gäller evangeliet så frånräknas människorna alla hennes dygder. Hennes tro och hennes kärlek kommer liksom aldrig med i bilden. Utan det är bara Jesus som kommer i förgrunden. Ingenting annat. Det måste ha varit en förunderlig, gripande, overklig stund omkring Jesus när han äntligen kommer till graven. Skaran av sörjande människor hör Herren säga: ta bort stenen. Och Marta kan inte vara tyst, men Herre, han luktar ju redan. Man ser hur Jesus knäpper händerna. Människorna står där i andlös spänning och tystnad. Man hör hur sonen tackar sin far för att han har hört honom. Så hör man honom ropa: Lazarus, kom ut! Allas blickar vändas mot den mörka gravöppningen. Så börjar något röra sig där inne. Många av åskådarna tog det har ryggat tillbaka av förskräckelse. Så bärs Lazarus genom Jesu kraftiga ord ut ur graven. Han kunde ju inte gå ens. Bindlarna sitt kvar. Och mina tankar går till Hebreerbrevet 4. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så det skiljer själ och ande, led och märg. Tänk om vi kunde tro dessa ord precis så som det står. Då skulle också vi få se Guds härlighet. Vi kommer i all evighet att förundras över hur lite vi trodde på Guds ord under jordevandringen. Vilka möjligheter vi gick miste om genom vår otro. Men vi ser också det ofattbara att fariseerna beslöt efter detta att döda Jesus. Döden gav vika för hans ord, men inte människors otro. Dessa otrons människor bevisar alltså att man kan erkänna Jesu makt, erkänna hans undergörande förmåga och likväl hata honom. För man vill inte ödmjuka sig under sanningens makt. Visst kan det se ut som om Jesu kraftgärningar under hans jordeliv hade begränsad och tillfällig betydelse. Att han stillade stormen har inte hindrat stormar sedan dess att kräva människoliv, både på hav och på land. Och efter bespisningsundret har miljoner människor dött av svält. Han botade sjuka, men alltjämt härjar sjukdomar och skörda liv. Änkans son i Nain skulle läggas på bår igen. Men Jesu kraftgärningar är, som evangelisten Johannes så ofta framhåller, det är ett tecken för den som tror. När han botade sjuka och mättade hungrande gav han en försmak av den tillvaro där ingen sorg eller klagan, ingen plåga ska vara mer. Och när han väckte Lazarus ur dödens sömn så var det ett förebud om den dag då Gud ska uppväcka alla döda och ge alla med tro på Kristus ett evigt liv med honom. Hans makt vid Lazarus grav väckte förundran och beundran. Men mitten majestät, säger Jesus, ligger inte i underverk utan i självutgivande, i ett kors. Korset på Golgata och den tomma graven hör samman i vår tro. Stunden vid Lazarus grav vill påminna oss om den stund då Guds sons röst ska höras ned i alla gravar. Gravstenarna kan inte kvarhålla de döda under sig. Varken havet eller jorden, varken eld eller vatten ska kunna hindra att de döda kommer fram med nya kroppar. Jag påminner igen. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. För till honom leva vi alla. Den levande guden är det den Gud som gjort dig levande, som gjort mig levande. Utanför gemenskapen med Gud är vi värnlösa mot den makt som vi vill skilja oss från och som därmed gör oss ensamma i Guds gemenskap. då är vi frälsta ifrån döden. Visst måste också vi med tårar släppa våra käras händer när vi dör. Ingen kan heller följa oss. En och en måste vi gå vår ensamma väg genom porten. Men den som dör som Jesu vän bär en visshet om att skilsmässan från det kära endast kommer att vara en kort tid. Återseendet väntar, för det har genom sin frälsare segrat över döden. Det går då genom döden till den fulla gemenskapen med honom efter uppståndelsen. Din bror Marta ska uppstå, sa Jesus. Jag vet det, säger Marta. Jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Det visste hon. Men hon visste det inte på rätt sätt. Därför säger Jesus, jag är uppståndelsen av livet. Marta kände ju till att det skulle ske en uppståndelse på den yttersta dagen. Men nu var döden henne nära. Uppståndelsen var fjärran för henne. Därför hänvisar frälsaren till sig personligen och säger att jag är personligen uppståndelsen och livet. Det var inte nog för henne att veta om en uppståndelse. Och den vetskapen är inte nog för oss heller. Det gäller att vi ser frälsaren själv. Att vi kommer i ett personligt förhållande till honom. Marta väntade uppståndelsen på den yttersta dagen. Frälsaren visar henne att uppståndelsen är i honom. Att han själv är uppståndelsen. Så att man i honom har uppståndelsen given. Därför säger Jesus dessa förunderliga ord. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Jag lever, ni ska också leva. Och så som det heter på annat ställe, den som har sonen, han har livet. Vi hörde hur frälsaren frågade henne, tror du det här? Det gäller att inte endast veta, för den kunskapen är inte nog. Utan frågan gäller om vi har liv i honom. Har vi det, då kan vi jubla med aposteln Petrus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Vänner, vilka framtidsutsikter! Syskonen i texten fick erfara livets seger över döden och den levande Gudens närvaro. Vi har fått se ett större under som talar till oss om Guds makt. Vi har från de döda uppväckt. Gud har från de döda uppväckt sin son som dog för våra synders skull. Det är ett bevis på Guds kärlek att han inte uppväcker oss till ett liv i denna syndiga och bristfulla värld. Därför bör det nya livet, uppståndelselivet, vara för oss det viktigaste och det dyrbaraste. Är vi inte levnadsgjorda i Kristus, då behöver vi komma till detta nya liv. Idag. och nådens helge ande vill störa din sömn. Salig är du om du vaknar. Har vi tron på Kristus, livets tro, då får vi kraft att bära det lidanden som är dödens förebud och den sorg som är dödens följeslagare. Lidandet ska då inte vara meningslöst. Sorgen ska då inte bryta ner oss, för vi är då förvissade om att samma röst som kallade Lazarus tillbaka till jordelivet ska en gång också ljuda för oss. Amen. Vi samlar oss i Herrens egen bön till oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Det riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Hör vad sonen ropar dig. Till sin fröjd.